Tack för det, Lundborg. Då är det populära programmet Spaningar med Skoglund tillbaka här på Placera, och det innebär även att mannen i centrum, Fredrik Skoglund från Länsförsäkringar, också är tillbaks. Välkommen.
Tack.
Vi börjar med det väsentliga. Igår var det Smålands nationaldag. Hur firade du det?
Jag firade det kanske dagen innan, kan man säga.
Förstart.
Ja, genom att vara med som premiär i Jönköpingsposten som börskrönikör.
Och jag misstänker då att du skrev om något småländskt bolag.
Du tänker rätt.
Och jag tänker
lite grann.
Huskvarna, eller hur?
Absolut.
Lokalpatriot som du är. Men då kör vi igång dagens spaning då. Vad är dagens spaning, Fredrik?
Dagens spaning är tech.
Tech? Bara så där, rätt upp och ner.
Ja, fast kanske inte vanlig tech.
Vad menar du med, vad menar du med vanlig tech?
Det är tech, fast inte så techigt. Och sen finns det tre attribut.
Okej, okay. Och vad är det för attribut då?
Oupptäckt.
Ja.
Kommer göra förvärv.
Ja.
Och låg värdering.
Låg värdering, kommer göra förvärv och oupptäckt. Ja, intressant då. Du har alltså med tre förslag på aktier som du tycker då har fått oförtjänt med uppmärksamhet, kan man säga så. Och det är intressant med de här tre bolagen, för jag har ju sett det på förhand vilka det är. Jag kan nämna dem. Det är Sinch, det är Proact och det är NCAB. Och tittar man på antalet analytiker som följer de här bolagen, om jag tittar på Factset, så är det, jag tror att det är en som följer Proact, det är en som följer NCAB och det är tre som följer Sinch. Det är,
och två av dem täcker även Ericsson och Nokia, så de har inte jättemycket
fokus. De har inte jättemycket tid. Men innebär det också att man kanske ska ta prognoserna med en nypa salt, eftersom det är så få som lämnar in?
Lite grann på vissa av dem.
Och då vill man ju hitta de som där kanske analytiken inte tar i för mycket, utan kanske precis har missförstått någonting, eller det finns uppsidor.
För oss på Länsförsäkringar, vinsttillväxt är jätteviktigt.
Ja.
Men helst vinsttillväxt mer än vad analytikerna tror, det är ju ännu bättre.
Då är det ännu bättre, okej. Okay. Ska vi börja med Sinch då? Jag tror att du har säkert snackat om det tidigare, och du har tidigare sagt att det är lite grann en oupptäckt pärla. Samtidigt är väl aktien upp jäkla mycket, så det är uppenbarligen några som upptäckte.
Ja, några stycken kanske. Men om man tittar tillbaka, de gjorde två stora förvärv ett par år sedan och gjorde ny emission på 115 kronor per aktie. Sen har aktien varit ner och vänt på 60 och nu är den på 120 igen ungefär. Mm. Så att från de här 115 har det inte hänt så mycket. Och det är just lite, huvuddelen i caset bygger på de här amerikanska förvärven de gjorde. För att de har då fått en väldigt stark position. De har då berättat att de har 8 av världens 10 största IT-bolag som sina kunder. Och så som jag har förstått det, så är det egentligen bara en av de här som har gått riktigt globalt ännu.
Okay.
Och jag tror att i takt med att de här andra 7 kommer ombord, så kommer tillväxten fortsätta.
Och tittar man då på tillväxten, om vi tittar då på de här genomsnittsestimaten, så är det ungefär 20% i år och så är det 10-13% de kommande 2 åren. Och du menar, och det är då exklusive förvärv, misstänker jag, ja, fall längre fram.
Ja, och tittar man på i Q4 nu så hade de, jag tror det var 29% topline. Men de hade då 55% bruttoresultatstillväxt.
Okay.
Och det är också lite komplext, för att det är egentligen bruttoresultatet som är väldigt viktigt för Sinch. Och de har ju som mål att växa 20%, så där ligger analytikerna lite försiktigt. Jag tror ju att bolaget just nu ligger närmare, alltså de ligger en bra bit över 20% och växer. Kanske ska växa i 40% eller 30% kommande åren, och till det så kommer det komma förvärv.
Precis, och tittar man på deras balansräkning, deras nettoskuld, de ligger på nettoskuld nu på 250 år ungefär. Sen kommer den ganska fort ner till en nettokassa, förutsatt att man inte gör någonting. Och det tror du att man kan göra?
Ja, precis. Jag är inte exakt säker på de här siffrorna. Men de har ju sagt att de kommer göra förvärv. Och de har tagit lite höjd för det i sina finansiella konvenanter för lån och sådär. Så och det de kommer göra, jag menar, jag vet inte hur många som känner till Sinch. Det här är caset i Sinch. Jag kan visa även här.
Får du hålla upp den?
Ja, precis.
Vad är det som är caset då, av de här rutorna?
Ja, men caset är de två här nere.
Det är mail och sms.
Ja, mail och sms. Och jag vet inte om det syns, men jag har då 41 339 olästa mail.
Ja, det är en del.
Jag har inget oläst sms. Mm. Och det är själva
grundaffären i Sinch, deras teknik möjliggör leverans av sms. De har signat upp 300 operatörer i världen direkt in i deras sms-system med sin plattform. Och sen då när de går med de här, säg att de har inte kommunicerat, säg att det är Apple som går, som är kund i USA. Apple vill inte signa upp till de här 300 operatörerna, utan de vill gå via en plattform. Och ett skäl till, varför visar det där? Man säger, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror det är så här, 98% av alla som får ett sms läser det inom 3 minuter. Medan om du får ett mail, det skiter man i. Så att den kanalen, tror jag, kommer bli otroligt mycket viktigare för att kommunicera med sina kunder i kundresan. Och det tror jag de här techbolagen också har upptäckt.
Och det kommer då kunna driva på tillväxten ytterligare i Sinch. Och utöver det så finns det en balansräkning som gör det möjligt att kunna förvärva bolag.
Ja, och det de ska förvärva, det är ju... För att de har, man kan säga, transportnätet, det har de redan klart. Det de ska addera nu, det är value-added services. Ett exempel som de har pratat om själva, att om du åker med en sån här ride-hailing-tjänst, typ Uber, och du ringer till dem, då vill inte du att Uber-chauffören ska få ditt telefonnummer. Då har de en sån här number-masking-tjänst, att han ser inte ditt nummer. Och det är av privacy-skäl för dig, men även att du inte ska kunna ringa chauffören direkt, så ni kan bypassa Uber. Så den typen av value-added tjänstebolag, det vill de gärna förvärva. Okay. Teknik. Och de har sitt nät redan klart. Och sen så vill de även förvärva kanske mer lokala eller regionala transportbolag, om man kallar det det. Som har en kundbas redan. Så att det kommer komma förvärv, det är jag övertygad
om. Och avslutningsvis då, värderingen. Om jag tittar på värderingen så ligger den på ungefär 20 i år och nästa år.
Ja. Om du tittar på P-tal så är det ju så. Men igen, de här förvärven de gjorde innehöll ganska mycket goodwill och immateriella rättigheter. Om man tittar på P-adjusted för det, vilket jag tycker mer en kassaflödesgenererande P-tal, då är det ju snarare 16 och 14. Okay. Fortfarande så lågt. Och jag tror att bruttoresultatet kanske kan växa med någonstans 30-40% kommande åren. Och sen till det kommer förvärv då. Så att, men det här är ju en tillväxtaktie framförallt. Okay. Snarare än att man ska titta på de investerar för framtida tillväxt kraftigt.
Sen har vi då NCAB och där är det då en som följer det här bordet om man ska tro faktiskt. Och det är då misstänker jag Carnegie som tog dem till börsen.
Ja.
Aktien är upp... den gick ju väldigt kraftigt på rapporten som kom här i slutet av februari. Vad var det som var så bra i rapporten?
Egentligen ingenting. De levererade det de hade sagt tidigare. Och här tror jag verkligen att, för det är ett ganska litet bolag, 1,5 miljarder eller vad det är med börsvärde. Då är det inte så många som har fokus på det. Och sen så insåg man att de fortsätter att leverera på ett bra sätt. De gör ju då, de är en distributör. Och så... av en specifik produkt, mönsterkort. Mönsterkort är det här gröna och så sätter du komponenter på, då blir det ett kretskort. Och det finns i alla elektroniska apparaturer. Och tror du på att det kommer mer elektronik i framtiden? Jag lyssnade i veckan på Assa Abloy, de snackade om sina elektroniska lås. Och det om alla lås i världen ska ha elektronik i sig. Ja, det är en till. Och vi ser ju mer och mer elektronik överallt. Så att det är megatrenden varför vi gillar det här. Sen så gör NCAB det väldigt, väldigt väl. De investerar också för tillväxt. De tar mycket kostnader i Europa. Marginalen är mycket lägre i Europa. Norden är den 14-15%. Där är kassakon. Och så investerar de pengarna i Europa och Asien för framtida tillväxt. Så organiskt så tror jag att de här kommer växa kanske 6-7%.
Ja.
Men de gjorde faktiskt, de har ju också nettokassa. De gjorde faktiskt ett förvärv precis i början av året. Och de har fortfarande väldigt mycket utrymme kvar att göra förvärv.
De har mycket utrymme kvar att göra förvärv. Och som du säger, de har en rejäl nettokassa. Sen kommer de med nya finansiella mål här var det i december. Eller hur?
Ja. Något sånt? Ja. Nej, det var nog samma som tidigare. Du tänker nog på det andra bolaget.
Som vi ska prata om.
Ja, precis.
Ja, just det. Så var det. Nu drar jag ihop det.
Ja.
Men den här nettokassan då, som är på... Ja, man ska tro de här. Det är bara en person som följer det. 200-300 miljoner i nettokassa. Hur ser marknaden ut för att göra förvärv? Är den jättefragmenterad? Är det låg lönsamhet i de här bolagen? Vad är det? Spontant, och jag kan inte det här så bra, så känns det som att det är en lågmarginalmarknad.
Ja och nej kan man säga. Det här är ganska likt Bufab skulle jag säga.
Okay.
Och varför Bufab? Jo, Bufab snackar om C-parts. De har skruvar och muttrar. Det är en liten del av kostnaden för att bygga en gräsklippare till exempel. Det är skruvar och muttrar. Motorn är en A-part, kostar mycket. Så här. Och ett mönsterkort är också C-part. Alltså det är kanske 2-3% av själva värdet på produkten.
Ja.
Och vad innebär det? Jo, de som bygger den här produkten, det är inte jätteviktigt att pressa priset på C-parts i mönsterkortet. Mm. För att det är så en liten del av kostnaden. Och då, om du är effektiv som både Bufab och NCAB är, så kan du ha väldigt goda marginaler. Jag menar 14% i Norden.
Okay.
Är ju jättebra marginal då. Och så tittar vi, alltså igen, Kassakon, Norden, framförallt Sverige, investerar nu i Europa. Och NCAB är egentligen ett outsourcing case. I Norden så har vi outsourcat 90% av all produktion av mönsterkort till Asien. I USA och i Europa så kanske det är bara 50% som är outsourcat till Asien ännu. Men det börjar ske nu i Europa. De är jättetydliga. Så de har investerat jättemycket i Italien och sådär. Så att det är faktiskt inte så dumt. För lite oavsett hur konjunkturen går så kommer den här outsourcing-trenden fortsätta. Och det kommer gynna NCAB och den typen av aktörer. Så att,
så med hyggligt underliggande tillväxt kan kompletteras med förvärv. Man har en EBITDA-marginal på 9-10% utifrån den analytiken som följer det. Man har en nettokassa, jag sa lite för höga siffror tidigare. Den ligger på ungefär 100 miljoner och sånt där snarare. Och så har vi en värdering som är P12-13.
Ja, och EV-EBIT så är det 10.
Ja.
Och jag fattar inte riktigt. Det är jättebra organisk tillväxt. De kan göra förvärv. EV-EBIT 10. Jag fattar inte.
Mm. Okej. Okay. Och sen kommer vi då till det här bolaget som faktiskt har kommit med nya finansiella mål. Och det är Proact.
Proact, ja.
Den
precis.
Är också upp en 50%. Och vi har ju pratat jättemycket om den här kraftiga volymtillväxten av datamängder som hela tiden växer och växer. Och därmed kommer också behovet av datasäkerhet och så vidare.
Ja.
Och det här Proact kommer.
Ja, Proact är ju två delar. Dels är de ett byggbolag kan man säga. Två tredjedelar av omsättning är, de bygger datacenter åt sina kunder. Då köper de in hårdvara och massa programvara. Sätter ihop en lösning och levererar den. Kunder är alltid från Telia, Ericsson, stora publika organisationer. Mm. Stora det här är stora företag som gör det här. Men liksom. Och sen den andra tredjedelen är då en tjänsteverksamhet, då har du molntjänster och supporttjänster. Växer snabbare än byggbolaget, om man ska säga det. Så på sikt så tror jag att det kommer bli 50-50.
Vilken del har högst lönsamhet då?
15% i service, 4-5% i bygg, om man kallar det det. Så, och nu är det 2/3, 1/3. Jag tror det blir 50-50 om 5 år kanske. Det beror lite grann på vilka förvärv de gör. Men den här växer ju snabbare. Så underliggande så har du ju ett marginaltryck uppåt. Det är delvis därför de har höjt.
Och det är därför de höjde målen i december som jag var inne på tidigare.
Från 5% till typ 7,5%.
Och det är EBITA-marginalen.
Ja.
För då om jag tittar på den här ensamma analytiken. Jag tror det är ABG kanske, eller? Som följer på att och sånt där. Då står det att EBITDA-marginalen, du säger ytterligare lite högre upp i resultaträkningen, så tror man på 8% 2021. Är det för lågt då? Alltså tror man inte riktigt...
Jag har inte deras siffror i huvudet, men deras siffror är ganska flat.
Ja.
Vilket jag tycker är lite konstigt med tanke på att det är väldigt tydligt att den här delen som växer, som kanske har 12-15% marginal, växer mycket snabbare.
Och jag menar, i och med att de tror att EBITDA-marginalen är 7-8% så borde det inte ens EBITA-marginalen vara ytterligare något lägre. Enligt de här prognoserna. Ja. Det är därför jag menar. Och det är det som jag... Så att, okej. Okay. Så att där finns det potential i lönsamheten. Och även här har vi då en potential i tillväxten på grund av den här mixförskjutningen då. Eller?
Ja. Och sen, det viktiga här är väl egentligen... Vi pratar ju om data och molntjänster och allt sånt där. Jag var hos min gamla arbetsgivare Carnegie igår. Så råkade jag titta in hos dem och så såg jag vilket de hade på sitt liksom, Microsoft-system. Mm. Och så bara, jag blev helt perplex och så inser jag liksom att jag har varit på andra ställen också. Man inser så här, vi tror att vi har kommit längre i våra Microsoft-system och man kan använda moln och sånt där än vad vi har gjort. I Q4 i Proact så var det en väldigt tillväxt på molntjänster. Mm. Och jag tror det bara har startat. Det finns så många. Alltså, nu är vi ganska vana vid att skriva här i telefonen. Och så förväntar man sig att det ska dyka upp på datorn. Mm. Det är inte många som är där än. Så det finns ju underliggande...
Men vi har inte lyckats med det här.
Nej, en väldigt tillväxt. Att man behöver göra de här förändringarna i sin IT-miljö. Då. Så det. Och sen utöver det då, så kommer de är ju ungefär som ett Ahlsell. Okay. Fast inom datacenter. Så de är ju bland de största i Europa på det här. Så kommer de ju addera. De har ju en jättestor kundbas av företag som köper av dem. Så kommer de köpa något säkerhetsbolag eller något teknikbolag. Och så tar de det och så säljer de det till hela sin kundbas. Klassisk bra förvärvssynergistrategi. Det tror jag vi kommer få se framgent. Den här kassan kommer gå till. Och då tror jag att Proact borde kunna bli liksom värderat som ett klassiskt svenskt förvärvscase.
Och nu är värderingen, vad sa vi?
Ja, EV/EBIT 10.
Ja, EV/EBIT 10.
Med nettokassa.
Med nettokassa som är 200-300 miljoner kronor om man ska tro med prognoserna. Ja. Så vi har alltså tre bolag som är starka inom sin teknologiska nisch. Om jag ska tro dig så finns det uppsida i prognoserna.
Ja.
Inte minst på tillväxten.
Ja, och inte minst med förvärv.
Med förvärv, ja. För det ligger inte inne i de flesta prognoserna. Samtliga har stark balansräkning. Och värderingen sticker inte ut så man får ont i magen. Direkt.
Nej, alltså Sinch är ju högre värderat. Ja. För att de investerar ganska kraftigt i tillväxt. Så att där tycker jag. Jag tycker egentligen. Om man tror att de här stora amerikanska IT-bolagen kommer fortsätta växa. Och man vill ta del av den tillväxten. Då är Sinch ett bra bolag att investera i.
Där har vi de tre fredagsspaningarna. Och det var inte så lite det. Du får fortsätta att fira smånas nationaldag.
Ja, jag ska göra det. Ta lite tårta.
Ta lite tårta. Kul att ha det här. Vi ses snart igen, hoppas jag. Och trevlig helg. Hej på er.